Hallå! Jag tänker att jag ska ta hand om ett gäng frågor som dök upp när jag höll en föreläsning för Studiefrämjandet för några veckor sedan. Och vi hann då inte gå igenom alla frågor som ställdes efteråt. Så jag har sammanställt dem och tänker att jag tar och svarar på dem en i taget. Och hoppas att det kan vara intressant för fler. Första frågan är så här. Jag har en häst som gärna ställer sig och drar bakåt när hon antingen står uppbunden eller helt enkelt inte vill gå åt samma håll. Om jag skulle klicka när hon slutar dra eller tar ett steg framåt, finns det då risk att hon gör det dåliga beteendet för att sen göra det jag efterfrågar för att då få en belöning? Jag vill ju lära henne att inte dra bakåt, men jag undrar om det finns en risk att hon börjar göra det oftare för att kunna uppfylla det jag ber om. Och det här är ju en väldigt bra fråga faktiskt, för det finns absolut en sån risk. Vi kan se att hästar har relativt lätt för att förstå olika kedjor eller sekvenser. Så den gör kanske ett beteende och sen ett annat beteende och sen kommer klicka godis. Och det här kan absolut vara en fördel för oss när vi vill att hästen ska göra flera olika saker i rad innan den får sin belöning. Men det blir ju en nackdel för oss när den gör något dåligt och sen något bra som vi sen klickar för. Så visst finns den risken. Och att man överhuvudtaget är medveten om det kommer göra att det blir mycket lättare att förstå varför hästar gör ibland dåliga saker. Som till exempel att dra bakåt. Men först och främst när hästar gör saker som vi inte tycker är bra, olika typer av problembeteenden, så behöver vi fundera på varför den gör det. Vad finns det för funktion för hästen? Vad uppnår den? Förutom godiset. För från början har ju hästen börjat göra det av en annan anledning. Och då tänker jag att dels så kan det kännas omotiverande för den att stå still när den är uppbunden. Eller så är den orolig så att den inte känner sig trygg där den står? Eller så tycker den bara att det är väldigt jobbigt att stå still och vill röra på fötterna. Så det kan vara lite olika saker när det gäller uppbindning. Eller så leder uppbindningen till saker som den vill undvika, till exempel att den tycker borsten är obehaglig eller den vill inte bli sadlad för att sen leder det till ridning som den inte tycker är så fantastiskt kul. Så det kan ju vara sådana saker också. Även när hästen gör det, om hon försöker gå framåt och hästen stannar och börjar dra bakåt, då kan vi också fundera på varför vill den inte gå framåt här? Och hur kan vi göra det mer belönande för den att gå fram innan den börjar gå bakåt? Så att här har vi verkligen nyckeln, att vi behöver ju fundera på hur vi kan belöna upp ett annat beteende innan hästen gör det dåliga beteendet. Så till exempel vid uppbindningen kan vi börja belöna hästen när den står stilla utan att dra. Och det betyder att vi kanske behöver ha en ganska hög belöningsfrekvens, att vi belönar ofta när hästen gör rätt, alltså bara står still. Och samma sak med gåendet, att vi kanske helt enkelt behöver belöna mycket oftare för att när hästen skrittar bredvid oss. Och sen behöver vi fundera på, är det åt ett visst håll hästen inte vill gå eller är det för att den är ensam eller är ni på väg någonstans dit hon inte vill gå? Och då behöver vi fundera på det, hur kan vi göra det trevligare för den? För med sitt beteende försöker hästen säga någonting till oss att det här känns inte bra. Så för att det kommer inte hjälpa att bara klicka och belöna för trevlig skrik bredvid oss om vi inte samtidigt också försöker lösa det hästen försöker undvika. Och det är svårt att säga nu. Jag kan ju bara gissa för jag vet inte åt vilket håll ni är på väg. Men fundera lite på det. Alltså vad är det för saker hästen försöker undvika och uppnå med sitt beteende? Och kan jag göra någonting åt det? Kan jag göra det roligare för den? Och ändra hästens känslor i de situationerna. All right, så tar vi nästa fråga. Jag rider en häst som har CPL. Vi måste varje dag ta bort skorpor från benen, vilket han tycker är obehagligt och vill inte stå still. Hur kan man träna honom att stå mer still på bästa sätt trots obehaget? Och då måste jag erkänna att jag vet inte vad CPL är för någonting. Men jag förstår att ta bort skorpor från ben är otrevligt för hästen. Och speciellt om det behöver göras varje dag så är det någonting som är återkommande. Vilket gör det lite svårare att det måste göras. Ofta när vi vill preppa hästen för olika sådana här procedurer som eventuellt kan vara smärtsamma eller obehagliga, så vill vi ju göra det innan det händer. Så att vi har liksom belönat upp en buffert som vi sen kan cruisa på när väl någonting händer. Och då är det mest effektivt att det inte gör ont från början, så att säga. Har vi väl hamnat i den här situationen där det verkligen måste göras varje dag, så skulle jag vilja ha skapa två olika situationer. En situation där vi tränar helt fritt, frivilligt och helt belöningsbaserat. Och en annan situation där vi måste få gjort det som behöver göras, trots att det är obehagligt och trots att hästen inte är redo och inte vill. Och de här situationerna behöver vara förutsägbara för hästen, så att den vet när den har ett val och när den inte har ett val, vi kommer göra det ändå, trots att den säger att den tycker att det är jobbigt. Och det kan ju vara till exempel att vi är på olika platser, eller att hästen står uppbunden eller inte uppbunden. Det kan ju vara att man har olika typer av utrustning. Men just platser brukar vara lättast för hästen att förstå, att man gör olika typer av träning på olika platser. Och det här är väldigt viktigt, för det här kommer ju berätta för hästen vad den kan förvänta sig. Och just det här att det blir förutsägbart för hästen är en stor faktor för att den ska kunna stå ut med eventuellt obehag. Så i den frivilliga situationen, där har vi hästen kanske lös och vi klickar och belönar för stillastående. Jättemycket, hög belöningsfrekvens, massa godisar på att bara stå still. Och så tar jag därifrån, börjar jag klappa på benet och klickar och belönar successivt medan jag närmar mig skorporna. Och i början kan det vara att jag får inte ens komma i närheten med handen. Och det är helt okej. Vi tar det i den takt som hästen visar att den är bekväm med. Även om det innebär att vi kommer liksom inte i sin närheten av det riktiga jobbet i det första passet eller ens första veckan. Så här är väldigt viktigt att vi lyssnar på hästen. Börjar den gå omkring och gå iväg, då har vi gått alldeles för långt. Vi behöver titta på de här små signalerna som hästen visar att den börjar tycka att det är jobbigt. Så att vi hela tiden kan få rätt beteende, alltså att hästen fortsätter stå still. Vill man så kan man ju såklart också använda en startknapp i det här. Och det här kan, just startknappsträning är otroligt effektivt men lite mer avancerat. Så är man intresserad av det så rekommenderar jag att kolla in den typen av träning. Antingen om ni kollar i Facebookgruppen, finns ganska mycket skrivet om det. Eller så finns det på min hemsida, finns det en e-kurs om just startknappar. Så där har vi den situationen och där tränar vi helt på hästens egna villkor. Och sen har vi den andra situationen där vi måste få det gjort. Och då har vi en annan typ av situation. Vi kanske har den uppbunden, vi kanske är två personer. Och då tänker jag att väldigt ofta så hjälper det om hästen får äta, konstant äta. Så säg att vi har en krubba eller en hink stående med lucernhack eller ännu godare mat som gör att situationen underlättas lite. Vi kan fortfarande göra det lite stegvis. Att vi gör lite grann, kanske tvättar eller pillar lite grann, klickar och belönar mer. Gör lite grann, klickar och belönar mer. Men vi kommer inte lyssna på hästen när den säger så här, släpp mitt ben eller sluta. Utan vi vi behöver helt enkelt göra det, trots att det är jobbigt. Men ofta så kommer konstant ätande hjälpa jättemycket faktiskt, så att jag hoppas att det funkar för just den hästen också. Och så småningom då kommer de här två situationerna komma närmare varann, och tvångssituationen kommer inte behövas längre när liksom den frivilliga träningen har kommit så pass långt så att den fungerar även i skarpt läge, så att säga. All right, så har vi nästa fråga. Om jag tränar i paddocken, kan jag då när hästen har paus bara stanna kvar och ignorera den om den kommer fram till mig innan jag bestämt att pausen ska vara slut? Också en bra fråga. Så vi vill inom belöningsbaserad träning så vill vi gärna jobba relativt korta träningspass och sen kunna ta en paus. En lite kortare eller lite längre paus beroende på vad människa och häst behöver. Och för att pausen inte ska kännas jobbigt för hästen så behöver den ha någonting att göra. Och det smidigaste sättet är ju att ge den någon typ av pausmat, typ hö eller lucernhack eller något annat. Många hästar tycker att det är ganska svårt att pausa om vi är kvar hos den. För då kommer det hästen förmodligen komma till människan och säga, hallå, jag vill träna mer. Därför att i belöningsbaserad träning så väger träningen mer än pausen, så att säga. Den tycker träningen är så pass kul. Till skillnad från traditionell träning där eftergiften och pausen är en typ av förstärkare istället. Där hästen ser fram emot att få ta en paus. Så det här är verkligen tvärtom världen. Och det kräver att vi tänker till lite grann här. Just för att pausen inte ska bli så jobbig för hästen. Så jag tänker att som i alla situationer så behöver vi shapea det här. I början så ska vi underlätta för hästen att hitta ett bra pausbeteende genom att till exempel inte vara där. För då är det lättare för min häst att slappna av och verkligen pausa. Om den går och buffar på mig och går efter mig och frågar och säger snälla, snälla, kan vi träna igen? Eller börja göra massa beteenden för att se om vi kan få igång, om den kan få igång träningen. Då pausar den inte. Och det kan leda till ganska mycket frustration och olika dåliga beteenden. Så vi vill undvika det. Vi vill undvika den situationen. Och lära hästen vad den ska göra istället. Så att hästen lär sig att om jag bara står lugnt här och äter mitt hö, då kommer träningen snart komma igång igen. Men om jag går runt och krafsar eller biter på staketet, då kommer träningen inte komma igång. Så att det lättaste är att vi går ut i början och allt eftersom när vi har tränat här och konsekvent startar träning från en bra paus. När hästen gör ett bra pausbeteende, då kommer hästen lära sig det, att det är det som gäller. Utan att det kräver en massa utsläckning och att vi behöver ignorera den. För det känns verkligen inte bra för hästen och vi vill ju att hästen ska tycka, eller vi vill att hästen ska ha positiva känslor. Både i träningen och i pausen. Så småningom kan man absolut vara kvar också. Bara vi har en väldigt tydlig paussignal som hästen förstår. Så att även när jag går omkring och kanske flyttar några grejer och flyttar några bommar eller så. Så kan hästen stå kvar och äta sitt hö eller lugnt gå omkring och greja för sig själv. Tills jag säger att träningen startar igen. Men börja med att gå ut. Ska vi se, då tar vi nästa fråga. Jag vill gärna höra lite mer hur man ska tänka om man tänkt träna både med positiv förstärkning och med tryck och eftergift. Om jag vill träna både traditionellt och med target, vad är viktigt att tänka på? Och det här är också en väldigt bra fråga. Därför att det finns absolut någonting man behöver tänka på. Det är lite grann det som jag pratade lite om förut, att det behöver vara förutsägbart för hästen för att minska eventuell frustration, vilket oftast uppkommer just när hästen inte riktigt vet vad det är som gäller. Så att tänker man att ha två väldigt olika situationer, då brukar det vara lättast att jag tänker att jag fortsätter träna precis som jag har gjort med traditionella metoder, med tryck och eftergift. Och sen ha en helt separat situation på en helt annan plats. där jag bara tränar med positiv förstärkning. Så jag blandar inte, utan jag har två väldigt olika situationer med olika typer av träning. Då brukar det vara ganska lätt för hästen att förstå vad det är som gäller. Och då minskar man också risken att hästen börjar be efter godis till exempel i andra situationer. Men det kan absolut uppstå att hästen tycker att godisträningen är så pass rolig att den kommer be om det även i andra situationer. Och då vill jag gärna tillägga här att vi behöver se lite empatiskt på våra hästar när det gäller det här beteendet. Därför att som sagt så är det ett sätt för hästen att be om någonting. Den frågar, så på det sättet den kan tänka sig fungerar. Till exempel att göra ett beteende som den har lärt sig med R+, med positiv förstärkning. Och fråga på det viset, kan vi inte göra den här träningen, den är så himla rolig. Och här tycker jag att det är viktigt att vi inte bestraffar hästen, att vi inte puttar bort den eller till och med slår den eller backar undan den eller någonting. Och vill korrigera det, för att vi har ju lärt in det beteendet. Och vill vi då ha ett annat beteende i just den situationen, så får vi se till att lära in ett annat beteende snarare än att korrigera någonting som vi faktiskt har skapat. Och det här tycker jag är väldigt viktigt, så att hästen inte blir, ena gången blir förstärkt för ett beteende och andra gången blir bestraffad för ett beteende, så kommer den såklart bli väldigt förvirrad och inte må bra av det. Så att ha tydliga signaler för vilken typ av träning som gäller. Olika typer av utrustning, olika platser, att vi överhuvudtaget har godis på oss eller inte. Vad du nu kan tänka, att man har godisväska på sig och sen har man inte det. Och vara väldigt, väldigt konsekvent med när vi belönar saker och när vi inte gör det. Sen kan man ju vilja träna mer och mer med godis även i sin traditionella träning. Och det, då brukar jag tänka att vi ger godis i väldigt specifika situationer, så att hästen lätt vet när godisar kommer. Så jag brukar rekommendera till exempel att vi börjar koppla godisar till väldigt specifika situationer, specifika saker som vi gör. Till exempel grimma på en godis. Kom in i boxen, en godis i krubba. Sadel på, en godis. Spänna sadeljorden, en godis. Hoppa upp, en godis. Så att vi kopplar det till liksom de här sakerna som vi gör, så att hästen inte behöver be om det eller börjar fundera på hur den kan få tag i godiset. Och det här kan ändå göra att vi motbetingar de här situationerna lite grann, så att vi gör de här sakerna som vi redan gör lite trevligare för hästen genom att addera lite godis. Och vill man såklart så kan man ju använda mer och mer godis i sin träning, men då behöver vi absolut tänka till att det blir förutsägbart för hästen. Vi kan inte ena dagen belöna för någonting och nästa dag bestämma oss för att vi ska göra något helt annat. Utan det ska vara så förutsägbart som möjligt för hästen. All right, då tar vi nästa fråga. Jag har en ny ettåring hemma som visar sig inte är så jättehanterad. Vi försöker lyfta på hovarna, men han sparkar när det kommer till bakhovarna. Väldigt tydligt att han försöker komma bort därifrån. Jag är rädd att förstärka beteendet sparka snarare än att lyfta på hoven. Hur ska jag tänka där? Jättefin fråga. Och det finns absolut en risk att om när vi ska lyfta hoven och hästen sparkar varje gång, och då släpper vi igen, så kommer vi förstärka det beteendet med negativ förstärkning. Eller om den lyfter hoven och vi ger den godis och sen sparkar den precis innan eller samtidigt, så kommer vi också råka förstärka det. Så det som brukar funka bäst, det är att vi backar tillbaka så pass så att vi inte provocerar fram sparka beteendet. Så vi behöver tänka att vi kan dela upp beteendet i mycket, mycket, mycket mindre bitar. Till exempel, vad gör hästen när jag bara klappar den över rumpan? Kan den tåla det? Bra, klicka godis. Kan jag stryka försiktigt med min hand ner på bakbenet mot hasen till exempel. Lyfter den redan då och sparkar, eller kan den stå kvar och bli klappad? Så jag skulle satsa först på att klappa hela vägen ner på benet. Om det finns risk att hästen då sparkar mig medan jag gör det, så skulle man ju kunna använda en pinne istället. Någon typ av, man skulle kunna använda ett spö som inte är allt för fladdrigt eller något annat. Så att jag inte är så nära med, jag tänker framförallt att man inte ska vara så nära med huvudet och ansiktet ifall den skulle sparka. Och bara se om kan hästen stå kvar medan jag rör vid bakbenen. Både på utsidan av benet och på insidan. Sparkar den, då har vi gått för långt fram. Då behöver vi backa tillbaka lite, några steg. Och börja om för att klicka igen för att stå still. Och ofta så lär de sig väldigt fort att okej, jag ska bara stå still medan du gör det där. Och då kommer godisarna. Sen kan jag, om jag har börjat med pinnen, så kan jag gå över till att göra samma sak med handen. Och sen när det funkar jättebra och hästen inte är orolig, då kan jag försiktigt börja. Jag brukar ta i bakkotan och bara dra lite framåt och se om jag kan få att hästen bara skiftar vikten till det andra benet. Och det klickar jag för. Och det gör jag ett gäng sådana repetitioner. På att jag bara tar lite på benet. Hästen skiftar vikten till det andra benet. Utan att den verkligen lyfter. Oftast när vi gör det så kommer hästen asa lite grann. Och förstå att okej, det är några andra saker man kan få belöning för. Än att lyfta högt upp direkt och sparka. Och oftast när vi tränar på det här viset, att vi helt enkelt tar allting i mycket, mycket mindre steg, så får vi bort sparken helt och hållet ganska lätt. Det här kan ju ta några dagar eller någon vecka eller två. Beroende på hur det går helt enkelt, eller hur mycket tid man lägger. Men det går relativt fort. Och sen kan vi försiktigt börja lyfta bara pytte. Och bara se om vi kan lyfta så att tån fortfarande är kvar i backen. Och klicka för det. Och inte tänka att vi ska lyfta upp benet så mycket. För det kommer oftast provocera sparken. Och bara klicka jättemycket för att hästen lyfter bara pyttelite på hoven. Men har tån kvar i backen. Skulle den lyfta högt då och börja sparka, då backar vi tillbaka igen. Och shapear om lite grann de här sista stegen. Tills jag kan hålla försiktigt, och jag lyfter fortfarande inte högt i början utan bara precis några centimeter ovanför backen och mata, och då kan det vara en fördel att man är två, att någon står och matar där framme. Men alltså jag gör det, så kan jag börja kratsa hovar och sådana saker lite i taget. Så mycket mindre steg brukar hjälpa jättemycket. Yes, tar vi nästa fråga. Hur kan man göra uppsuttet förutom att kasta belöningen? När jag, för det mesta när jag rider, då belönar jag ur handen. Och då brukar jag har mitt klick. Ofta så använder jag ett munklick, ett sånt ljud. Därför att jag har tyglar och jag har redan en hand som behöver belöna. Och ibland håller jag min hund i kopplet eller sådär. Så att jag har sällan liksom självaste manicken, klickar manicken. Utan jag använder ett ljud. Och då behöver jag direkt efter det. Behöver jag berätta för min häst. Kommer det på höger sida eller vänster sida. Så då knackar jag 2-3 knackningar med fingrarna. På halsen eller på sidan av manken. Där jag vill att, dit jag vill att hästen ska böja sig. Så då har jag klick. Knack, knack. På sig på höger sidan. Och då sträcker jag ner mig. Jag lutar mig lite neråt. Och håller belöningen så att hästen får böja sig. Typ lite framför mitt knä. Och lite ut. Så att hästen kan ta belöningen på den sidan. Och det lär de sig jättefort. Tycker de att det är svårt så kan man ju öva lite grann från marken först. Att jag står kanske i sadeläge från marken. Och knackar på sidan av halsen eller där uppe. Och håller fram belöningen så att hästen förstår att den ska böja sig och ta belöningen. Speciellt om vi först har lärt den att hålla huvudet rakt efter klick. Och att belöningen kommer till dess mun. Så kanske man behöver lära det att när jag håller upp min hand här så ska du komma och ta belöningen. Och det brukar funka väldigt bra om man får en liten gratis stretch samtidigt. Sen kan det vara lite olika dock var hästen tycker att det är bekvämt att ta belöningen. Så det kan man behöva experimentera lite med. Tar vi nästa fråga. Kan jag lära min 22-åriga ponny som har livslång trauma av stick att tycka det är okej? Ja, det kan man göra. Det är lite olika svårt eller tar lite olika tid beroende på hur rädda de är, såklart. Men alla kan bli jättemycket bättre. Och just när det gäller sådana här så tycker jag att det är absolut lämpligt att använda sig av en startknapp. Och en startknapp är när hästen gör ett beteende eller trycker på någon target varpå jag börjar proceduren, men inte innan dess. Så det är som att hästen säger så här, okej, jag är redo, kör. Och när den har gjort det, då därifrån kan jag shapea självaste proceduren. Så jag börjar såklart inte med att sticka den i halsen, för då kommer den aldrig mer trycka på den här targeten, eller hur? Då har jag ju bestraffat beteendet, för den vet då att okej, om jag trycker på targeten så kommer hon sticka mig, och det tycker jag är jätteläskigt. Så det här behöver vi ta det i pyttesmå steg. Man kan börja med att bara klappa på halsen. Sen beror det också på vad det är för typ av stick. Pratar vi om intravenös injektion eller pratar vi om vaccination? För vaccinationen är i muskeln på halsen och den är lite lättare att träna faktiskt. De tycker oftast den är lite mindre jobbig än intravenös där vi behöver stasa. Så veterinären håller liksom tummen eller pekfingret så att blodet stasar sig för att sen kunna sticka och kunna ge medicin eller ta ett blodprov. Och den här stasningen är många som tycker är jobbigt, de håller liksom runt strupen. Så kolla en gång noga hur den här proceduren verkligen ser ut, speciellt om det är någon annan som ska göra det än den som tränar till det. Så att man verkligen gör det på samma sätt. Och så tränar man i pyttesmå steg i taget. Man tränar på stasningen, man tränar med typ till exempel en penna, att man bara trycker en penna eller en tom kanyl, nej inte kanyl, en tom spruta och bara låtsas göra proceduren i små steg. Och här är det hela tiden hästen som bestämmer hur fort det går. Så om hästen slutar säga kör med sitt targetbeteende, då har vi ju gått för långt fram. Så vi får väldigt bra feedback där genom det här beteendet. Vi kommer såklart också titta på eventuella stressbeteende eller undvikande beteende som den visar medan vi gör träningen. Om hästen höjer huvudet eller försöker vända sig bort eller backar och sådär, så är det uppenbara tecken på att vi har gått för fort fram. Så vi vill hela tiden ha en häst som känner att ah, men det här klarar jag. Det här var lätt. Kör en gång till. Det här var jättelätt. Så att vi har tagit beteendet, startknappen. Sen har vi självaste proceduren och sen kommer godis efteråt. Och sen väntar vi på att hästen gör targetbeteendet igen. Om du vill ha hjälp med just det här så skulle jag rekommendera att kontakta någon instruktör, mig till exempel eller någon annan. Så att det verkligen blir rätt. Men det här är ju inga konstigt, det här kan vi absolut hjälpa dig med. Ska vi se, sista frågan. Kan man använda sig av belöningsbaserat i tömkörning? Hur? Självklart kan man det. Så jag har kört in min häst, började förra vintern. Nu är jag ute och kör. Jag vet inte hur mycket han är tömkörd innan faktiskt. Inte jättemycket tror jag, innan jag köpte honom. Utan jag började med att gå till väldigt specifika platser, till exempel till byttor eller till andra typer av targets, och så gick jag längre och längre bak istället för att gå vid huvudet, och han lärde sig att gå det här mönstret och där fick han godisar. Sen har jag också gjort mycket att så här bara gå ut på grusväg, följa en annan häst och gå efter så att han vänjer sig med att jag är i en annan position. Sen har jag ju tränat jättemycket på att stå still eftersom mitt mål var att köra in, så är stillaståendet det absolut viktigaste. Så öva på signalen, prr, hästen stannar, jag går fram, ger den en godis, jag går bak igen, smackar, hästen skrittar. Så att vi får väldigt många sådana repetitioner av att stanna, vänta på att godis kommer och jag går bakåt igen. Man kan också kasta godisar. Min häst är inte så bra på det och hitta dem. Jag behöver öva lite mer på det. Men jag vet att det är många som gör det. Att man, speciellt om man har lite morotsbitar eller någonting som är lite lättare för hästen att hitta, så kan man ju kasta fram det. Så då har man ju klick och så kommer godiset i luften och hästen får gå och leta upp det på vägen. Och sen kan man ha nästa signal för att gå framåt igen. Så, och det är ju också väldigt smidigt när hästen kan, när man väl ska köra sen, så att man inte behöver kliva i och ur vagnen 70-11 gånger sen, för att det blir helt enkelt lite bökigt. Så sen kan man ju såklart öva på alla signaler först på ett annat sätt. Så signal för stanna och gå och svänga hade jag ju redan tränat in sen tidigare. Det enda som blev den stora skillnaden är att jag är i en annan position. Så det beror också på lite vad man har med sig sen innan. Men tänk att man tränar en sak i taget helt enkelt. Och försöka dela upp det i så många små bitar som möjligt. Yes, det här var alla frågor. Hoppas att det var tydligt och det hjälpte er lite granna vidare. Har ni fler frågor så tveka inte att höra av sig till mig, så ska jag hjälpa er vidare.